up. We don't burn them down.
That makes sense, though, considering Joe Biden is basically the Loch Ness Monster of the swamp.
Idag handlar det om republikanerna och posten. Men framförallt handlar det om Donald Trump, mannen och fenomenet.
This is the most important election in the history of our country.
Det här är specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck och idag sammanfattar jag Donald Trump i 6 punkter. Och så undrar jag hur Trump har förändrat det republikanska partiet och amerikansk politik.
Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
USA-forskaren och historikern Oscar Winberg, hej på dig.
Hej.
Ja, nu är också republikanernas konvent över. Och ja, det var lite annorlunda än demokraternas.
President Trump has put his America First vision into action. It may not have made him popular in every foreign capital, but it's worked.
Vad var speciellt på det här konventet?
Det var annorlunda och det handlar ju delvis om att de hade inte förberett sig för att ha en sån här virtuellt möte, utan trodde att coronan skulle vara i en sån situation att man kunde ha det live så som man brukar. Men det var också vissa grejer som var liknande som demokraternas, det vill säga lite förvånande var den negativa tonen som partiet vid makten hade. Det vill säga vanligtvis brukar ju oppositionspartiet lyfta fram vad som är dåligt, men nu såg man administrationspartiet föra en retorik om att allt är så potentiellt illa och allt som är illa i landet handlar just om demokraterna.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
People here often say only idiots vote for Donald Trump. What do you say to that?
Hey, look, you know, if you want to call me an idiot for voting for President Trump, I mean, that's your prerogative. But I would prefer that you then at least articulate the reasons why you think that. You know, that's what elections are all about. I'm happy to debate points, you know, but that doesn't make the other person an idiot.
Konsulten Matt Clark säger att man får kalla honom en idiot för att han röstar på Trump, men att man gärna får säga varför man tycker så. Den politiska retoriken har blivit hård i USA och att kalla folk olika nedvärderande saker har ersatt den politiska dialogen.
You know, name calling has now become kind of the default. And sometimes it's the only argument available. And
och så här presenterar Matt Clark sig själv.
My name is Matt Clark and I am 55 years old. I don't feel that old, but I guess I am, according to my birth certificate. I am a managing director at an investment banking and financial advisory firm. I live in a suburb of Dallas. Spend a lot of my time in and around sports. But I think if I had to put my finger on one thing that has helped shape me the most, I guess I would have to say that, you know, the guiding principle in my life is my Christian faith.
Matt Clark är en 55-årig konsult som bor i en förstad till Dallas i Texas. Och sport har präglat mycket av hans liv, men hans kristna religion är den viktigaste ledstjärnan. Han är konservativ och det betyder att han oftast röstar på republikanerna. Vi känner varandra sedan åratal eftersom han har jobbat också med finländska företag. Hur tycker han då att Trump har skött den senaste tidens kriser?
When I took bold action to issue a travel ban on China, very early indeed, Joe Biden called it hysterical and xenophobic.
He closed our border with China in January, and he took a lot of criticism for that from the opposition, from the Democratic Party. They said he was overreacting. They called him a xenophobe. I don't think there's any question that slowed the spread, or at least delayed the spread of the virus in the U.S. And I think it saved lives.
Trump reagerade snabbt och stängde gränsen till Kina. Ja, det räddade liv. Å andra sidan har han också sagt mindre lyckade saker, som att coronaviruset kommer att mattas av när vädret blir varmare. Och den ekonomiska krisen, ja, den var ett resultat av coronan och inte Trumps fel. De facto har den ekonomiska återhämtningen gått snabbare än man hade räknat med. Oscar, är det här en typisk republikansk syn?
Det kan man gott säga. Trump målas upp som en ledare som försöker sitt bästa i en svår situation, även om vi kan titta på situationen och se att det fattades väldigt dåliga beslut och presidenten har lett landet på ett sätt som har skapat oro, har skapat missförstånd och har förvärrat situationen på många sätt. Samtidigt är den här retoriken också, och det hörde man på nationalkongressen, en sån som låter förstå att covid-krisen egentligen redan är bakom oss, vilket hälsomyndigheternas statistik ju visar tydligt att inte alls är fallet. Men jag tror att Trump kommer att föra politik väldigt mycket kring det här coronaviruset och att det är det som är skyldigt i allt dåligt under hans period, inte han själv.
Allt är politik i USA just nu, från corona till antirasismkravaller. Just nu pågår det såna i Wisconsin efter att en svart man blivit skjuten i ryggen av vit polis. Hur kommer det här Wisconsin-fallet att användas politiskt?
Det är ganska uppenbart att republikanerna kommer att tala om upplopp och försöka använda en sån här skrämseltaktik om att det här är hur landet kommer att se ut under demokraterna. Men samtidigt så är det inte helt klart att det här kommer att gå hem, det vill säga Black Lives Matter-rörelsen har väldigt brett stöd och det finns många som tidigare varit skeptiska som när de här fallen om och om kommer, när de blir så tydliga, när de fångas på film, allt mer ställer sig sympatiskt till Black Lives Matter-rörelsen.
Hey, he just shot them! Hey, dude right here just shot them!
We will have law and order on the streets of this country for every American of every.
Och så var det här med posten.
And we have to be very, very careful. To be very, very careful. And this time they're trying to do it with the whole post office scam. They'll blame it on the post office. You could see them setting it up.
Yeah, if I wanted to go through my neighborhood and collect all of the ballots that have been mailed, I mean, I'd have to sit there and watch when the postman delivers them, but I could go collect them all. I could take those ballots, I could fill them out the way I want, and then I could mail them back in. I mean, I just don't know what the safeguards are to prevent that.
Ja, man kunde tänka sig att man sitter och väntar på brevbäraren och sen plockar upp valsedlarna ur folks postlådor, fyller i dem och skickar in dem. Finns det någonting som hindrar det här från att ske, undrar alltså Matt Clark här. Vad säger du om det som Matt Clark säger här?
Det är klart att det finns möjlighet att fuska med en postvalsedel. Precis som det finns möjlighet att fuska om man går till vallokalen. Men faktum är att valfusk är väldigt sällsynt i USA. Och forskning, och det har gjorts omfattande forskning om det här, visar att rösta per post inte överhuvudtaget ökar risken för valfusk. Det däremot som vi har sett, och vi såg det 2018 i mellanårsvalet i North Carolina, var att republikaner samlade in valsedlar, fyllde i dem, samlade in alltså mängder av valsedlar, fyllde själva i dem och lämnade in dem. Och den formen av valfusk blir fast, alltså det systemet är uppbyggt för att hitta sådana här försök att manipulera valresultaten. Och det hölls omval istället.
It's one of the great American success stories. A builder who left his mark on skylines around the world. A businessman with an extraordinary ability to communicate directly with the American people. A leader who grew tired of politicians, leading our country.
Donald J. Trump är den första amerikanska presidenten utan varken politisk eller militär erfarenhet.
He did it because of his love for our great country.
And we will make America great again.
Och nu ska vi sammanfatta den här unika amerikanska presidenten i 6 punkter. 1. Han säger exakt vad han tycker, också om det är elakt.
Trump har ju på många sätt anammat den här högermediaprofilen. Om vi tittar på en Rush Limbaugh eller en Sean Hannity eller sådana andra kontroversiella högermediafigurer som har byggt sin karriär på att ofta vara väldigt olämpliga, väldigt förolämpande. Och Trump har ju, han har använt väldigt sexistiska uttryck om motkandidater, vare sig det handlar om republikaner som Carly Fiorina eller demokrater som Hillary Clinton. Han har ägnat sig åt väldigt rasistisk retorik. Det har man sett bland annat i hans angrepp mot kongressledamöter som är demokrater. Och det här framstår ofta, och han uppfattas väldigt vitt och brett som ärlig och modig när han talar på ett sätt som man inte är van inom politiken. Och det är egentligen lite ironiskt att en man som är så inkonsekvent och ljuger så ofta som Donald Trump uppfattas just som ärlig och modig.
Varför gör Trump så här?
Jag tror att det handlar uttryckligen om den här högermediamodellen, det vill säga han framstår som någonting nytt i politiken. Och då handlar det om att det på högern har funnits i många årtionden försök att hacka ner på politiker, politiska etablissemang, politiska institutioner. Så genom att föra en sån här retorik så framstår han som någonting nytt, en utmanare, en otraditionell politiker. Och det är uttryckligen vad han vill.
Punkt 2. Han ställer öppna frågor och tar vid behov snabbt tillbaka vad han har sagt. Oskar, ge ett exempel på det här.
Konsekvent under vårens lopp så har han kastat ur sig olika kontroversiella förslag eller åsikter om corona och sen dragit tillbaka dem eller hävdat att han inte har sagt någonting sånt. Eller använt en sån här retorik som är väldigt populär hos honom där han säger att vissa säger eller det har spekulerats i eller många tycker och på det sättet undviker att själv ta ansvar. Och det fungerar naturligtvis väl om du till exempel är en gäst på Fox News eller har ett radioprogram. Men när du är president har du ett ansvar och det här ger oklarhet till befolkningen. Det ökar misstro mot såväl politiska institutioner som hälsomyndigheter. Och det är direkt ansvarslöst att föra en sån retorik när man sitter som president.
The virus. They're working hard. Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true.
Punkt 3. You're fired. Allt med Trump är personligt. Är det här problematiskt, Oskar?
Det är klart att det är problematiskt eftersom själva idén med presidenten är att han representerar landet. Och med Trump så har det varit från första början väldigt oklart i vilken mån han representerar landet och i vilken mån han representerar sig själv och sina egna privata intressen. Och det är ju klart att personliga förhållanden kan till exempel gynna diplomatin. Det är inget fel med att ha personliga förhållanden till och med ledare för länder som uppfattas som fiender. Men i Trumps fall ser vi att det här bäddar för att ledarnas intressen prioriteras framom landets och då kommer korruption och maktmissbruk fram på ett sätt som naturligtvis inte är meningen att ska existera.
Punkt 4. Ja, Trump sprider konspirationsteorier, speciellt sådana som handlar om att någon motarbetar honom. Varför gör han så här?
Jag tror att en del av det här är att han inte inser ansvaret och hur allvarligt det är när en ledande politisk figur kastar ur sig. Han har ju visat att han kan gynnas av konspirationsteorier som hans påstående att Barack Obama inte skulle vara född i Förenta Staterna. Det gynnar hans politiska frammarsch oerhört mycket. Men det är ju väldigt farligt när en president sitter och kastar ur sig eller ger liksom stöd åt konspirationsteorier som målar upp en bild av att det finns en slags konspiration mot presidenten.
In one of your Mother's Day tweets, you appear to accuse President Obama of the biggest political crime in American history by far. Those were your words. What crime exactly are you accusing President Obama of committing and do you believe the Justice Department should prosecute him?
Punkt 5. Trump talar illa om eliten som om man inte tillhörde den själv och vill vara en som slår underifrån och förstår den här tysta majoriteten. Oskar, hur går det här ihop?
Han använder sig här av en väldigt lång historia, en lång tradition inom republikanska politiker som går tillbaka till 60-talet där man börjar uppmåla motståndarna som så kallade limousinliberaler, det vill säga tanken att de demokratiska liberalerna representerar en slags elitposition. De kan komma med sin limousin och ändå representera liberala ideal. Och det här bygger, idag kanske vi inte hör så mycket limousinliberal som latteliberal. Det vill säga, det bygger inte längre på ekonomiska frågor om elit eller traditionella uppfattningar om elit, utan det har ändrats till att handla om kulturella och sociala värdefrågor. Och därför klarar han av att positionera sig själv som en blue collar billionaire, alltså en arbetarklassmiljardör som försvarar den där vita arbetarklassamerikanen mot ett slags etablissemang som är väldigt vagt definierat.
Sjätte och sista punkten, Trump bryter mot alla regler. Hur märks det här?
Det märks i det att amerikansk politik och amerikansk demokrati bygger väldigt mycket på oskrivna lagar, det vill säga sådana här normer om hur saker och ting ska gå till väga. Bland annat finns det vissa ämbeten som uppfattas som opolitiska som Trump har politiserat under sin period. Men det är inte bara normer vi talar om här, vi talar också om direkta lagar. Det finns lagar som till exempel begränsar presidentens möjlighet att använda sin position som president för egen personlig politisk nytta. Och de här lagarna är någonting som Trump-administrationen alldeles uppenbart bryter mot om och om igen. Och vi såg det igen nu under partikongressen, där bland annat Melania Trump höll ett politiskt tal utanför Vita huset, vilket bryter mot Hatch Act-lagen.
Oh, he definitely speaks his mind. You know, I don't think there's any question about that. And the thing that makes Donald Trump so different as a politician is that he doesn't approach it as a typical politician. He approaches things, you know, more from a business perspective. Now,
ja, Trump säger åtminstone exakt vad han tycker. Ibland önskar jag att han inte skulle göra det och vara mer eftertänksam. Om han var mindre kantig skulle han kanske åstadkomma mer. Å andra sidan åstadkommer han kanske saker just för att han är kantig och inte bryr sig om vem han retar upp. Och det här, det har retat upp folk i båda partierna, sa alltså konsulten Matt Clark här.
Will you vote for him again?
As we sit here in August with the election just a few months away, I believe that I will. I anticipate that I will.
Matt Clark tänker rösta på Trump igen, men inom republikanerna finns det ju grupper som The Lincoln Project och Republicans for Biden. Vilken betydelse har de här Trump-kritiska republikanerna nu?
De har två viktiga roller. Det första är det att de skapar ett sådant medianarrativ när det handlar om väldigt framstående elitrepublikaner som tar avstånd från Trump, så lockar det till sig uppmärksamhet från medierna. Och det är den första effekten. Den andra är vad jag skulle kalla en elitsignal, det vill säga de ger på sätt och vis tillstånd åt republikaner som känner sig skeptiska till Trump att överge Trump och inte känna att de överger sin partiidentitet eller sin tillhörighet.
Hur har då Trump förändrat republikanerna?
Jag skulle säga att Trump här är mer ett symptom än orsak till förändringen inom republikanska partiet. Och egentligen skulle jag titta mer på just högermedia och personer som Rush Limbaugh, Roger Ailes, Bill O'Reilly för att spåra den här förändringen. Men det är uppenbart att partiet har ändrat under de senaste åren, även under de åren med Trump i Vita huset. Och den främsta förändringen kan man väl se i att partiet har allt mer och mer blivit partiet för arga vita män. Det vill säga icke högskoleutbildade vita män har blivit en väldigt, väldigt viktig faktor inom det republikanska partiet som det inte var tidigare. Och följden har varit att kvinnor och högutbildade män och kvinnor har lämnat partiet. Så det börjar ändra lite form. Sen är frågan att är det här permanent eller temporärt? Det kan man inte svara på. Men idag framstår republikanerna under Trump, och det stöds också av politiken de förde på partikongressen, snarast av en profilering som antidemokrater. Det vill säga deras politik är i huvudsak en slags motreaktion mot demokraternas politik.
Hur skulle du säga att Trump har förändrat amerikansk politik då?
Förutom att han har normaliserat i viss mån maktmissbruk, lagbrott, korruption rasism och har uppviklat till våld, så skulle jag säga att han har främst brutaliserat och i någon mån vulgariserat politiken. Idag är det inte bara Trump som kastar ur sig rasistiska, sexistiska, förolämpande ord när han beskriver sina motkandidater eller övriga politiker, utan det har blivit väldigt vanligt, i synnerhet bland republikanska partier. Men man kan väl också säga att han har tydliggjort var partierna står, och han har tydliggjort de bristerna som finns i amerikanska demokratin och hur man skulle kunna gå vidare för att se till att landet inte utsätts för en president som kan ägna sig åt maktmissbruk och korruption i Vita huset.
Tack Oskar för idag. Det här var specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck. Vi ses igen om några veckor, Oskar, efter den första presidentdebatten mellan Joe Biden och Donald Trump.